Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Välkomna till veckans avsnitt av HIF-podden. Vi ska försöka underhålla härifrån. Men vi ska prata HIF som vanligt. Och det börjar dra ihop sig i Superettan. 4 omgångar kvar. Med mig i studion har jag Erik Persson och Sebastian Rönnström. Mattias Hjelm är fortfarande i Honduras. Men på omväg har jag hört att vi fick godkänt för förra veckans avsnitt trots att Mattias saknades. Välkomna mina herrar.
Tack så jättemycket.
Vi ska avhandla en hel massa saker. Vi ska givetvis prata ner Gais-matchen och vilken betydelse den har framöver. Som är då nästa match redan på söndag där ytterligare ett sånt här lag som slåss för sina överlevnad gästa Olympia, och då är det Borlänges stolthet Brage Elage. Vi ska prata lite grann om en oroväckande tendens som är inte är kopplat till själva det som händer på planen, och sen så ska vi titta lite grann på formtabellen, ja, och en massa annat. Häng med bara. Då börjar vi väl där det avslutades igår med en riktig kalldusch på Olympia. Gais kom, jag såg matchen hemma, var ledig. Ni mina herrar var på plats och rapporterade. Och min första reflektion, och jag slänger ut betet till här, är att det jag ser, om vi börjar med själva matchen, är att Gais är påkopplat. HIF är det inte. Ser jag fel, eller om någon av er håller med, eller om ni inte håller med, då får ni säga emot såklart. Men om någon håller med, hur kan det vara så att HIF, jag förstår om HIF hade skvalpat i mitten och varit 7-8 och inte haft så mycket att spela för. Men varför ser det ut i inledningen som att Gais är påkopplad, Gais är beredd och har en tydlig matchplan, har fart på grejerna, peppar varandra, minsta lilla liksom, situation eller sekvens eller aktion från Gais sida, är det alltid någon som är framme liksom och peppar den. Bra täckt skott, bra glidtacklat ut i ett inkast eller bara sådana här simpla grejer. HIF, jag säger ingenting av det, HIF. Eller säger jag fel?
Jag håller med. Målet kom redan i 4:e minuten och det var ju bara Gais där. Och då ska vi ha med oss att det är kris i Gais. Det var riktig kris inför den här matchen. Det var ett krismöte, det var ett riktigt upprörda supportrar. Och ändå så skapade de den här energin och framåtandan. Och det var väl tredje hörnan de gjorde mål på. De hade skapat 2 hörnor innan dess, så att det är anmärkningsvärt att HIF kommer ut på det sättet på Olympia igen. De känns nästan lite tagna av stunden. Och det var en dålig start mot Falkenberg förra veckan också. Tidigt baklängesmål då också. Då lyckades de vända, men att sätta sig i det läget igen, det är anmärkningsvärt. Det är det.
Men om de inte är påkopplade, Sebbe, som HIF inte var, vems ansvar är det? Är det spelarnas? Är det tränarnas? Att faktiskt inse att det här har, för det ska tilläggas att HIF har i utgångsläget en jättechans att sätta press på Sundsvall då i första hand, som ligger tvåa.
Ja, man tänker ju att om det är något av de här lagen som ska komma in med vind i seglen och köra på från start, så är det ju HIF. Erik pratar om att Gais är i kris Och då vet man ju själv hur liksom det kan se ut för ett sånt lag som slås i botten. HIF kommer in med självförtroende efter Falkenbergsmatchen, men lyckas ändå inte. Det här med dåliga starter, det börjar bli en trend nu och har ju varit så i många matcher. Även mot Sundsvall var det ju också en första halvlek som inte var på den nivån som det skulle. Vems ansvar det är, det är ju alla inblandades ansvar. Spelarna måste ju se till att höja sig. Många spelare som inte känns riktigt laddade för situationen.
Men det är helt otroligt att det är
ja,
så.
Det är ju för dåligt helt enkelt med det. I den situationen som HF befinner sig i och med tanke på att man hade chansen att hänga på Sundsvall. Vi har ju efterlyst karaktärer i laget. Det var inte... Det syntes inte den geisten. Och det är ju dels de här äldre rutinerade spelarnas ansvar. Det är Jörgen Lennartssons ansvar också att se till att det är full tändning inför en sån här match. Och det var det ju inte, uppenbarligen, eftersom man kommer ut passivt i sitt försvarsspel. För det första, där lägen efter Gais mål också, där HIF inte är där, inte uppe och känner tillräckligt på Gais spelare. Och det är för slarvigt på många fötter, och sen vad det beror på är... Det är svårt att svara på, men det får ju inte vara så helt enkelt.
Jag tycker ansvaret går genom flera led. Det är såklart spelarna som är ute på plan och Anthony van den Hoek som har kaptensbilden runt armen, Andreas Langer, Rasmus Jönsson, sådana spelare som är rutinerade, ska vara bärande, ska vara nyckelspelare, ska veta vad sådana här matcher handlar om. Jörgen Lennartsson är ytterst ansvarig, han är tränare för det här laget. Det gäller att få sitt lag i rätt sinnesstämning när man går ut till matcher och så vidare. Men också Andreas Granqvist som någonstans har byggt det här laget. Det här laget ska vara byggt för just sådana här matcher. De är byggt för att hantera sådana här matcher. Så jag tycker att det här ansvaret går genom flera led.
Hur mycket betyder det faktiskt, som jag sa innan? Alltså jag tyckte att Gais-spelarna, det som jag såg från tv-sändningen, var att de kommunicerade med varandra hela tiden. Minsta lilla liksom, inte bara till exempel när de hamnade i olika liksom avgörande situationer, utan det kunde vara minsta lilla bagatellartade, som att man slog en bra passning eller om man kanske stod fel i en position, så var det alltid någon framme och man pratade med varandra. HIF-spelarna gick var för sig, och framförallt de här bärande spelarna som jag då liksom... Jag begär ju inte att Benjamin Aqua, Adam Kajed eller de här spelarna ska liksom ställa sig upp. Det kan man ju inte ta, att de ska vara de bärande. Men framförallt, jag tycker de bärande spelarna sviker rätt rejält faktiskt. Längre upp i plan, det är väl Lindegard som brukar vara som var i Falkenberg, som brukar vara lite grann... känslomänniska som försöker få igång laget, men han är ju långt bak, han är målvakt. Men längre fram, jag tyckte till exempel en lagkapten som vi har hyllat väldigt mycket, han är inte där igår till exempel. Vad säger ni om det här med liksom, alltså, kommunikationen och att spelarna liksom, att det är väldigt liksom, tyst och det är ingen som tar fatt i det, alla känner, det känns som att någon annan löser det till oss. Någon annan löser det. Brando Henriksson slog bort till exempel också. Han är också, ser jag, som en bärande spelare.
Ni minns hur det var när Andreas Granqvist började bli skadad för ett par år sedan. Då, när vi såg träningar och matcher, så sa vi, shit vad tyst det är. Det är ingen som pratar. Och det har blivit ett mönster som lever än idag. De har inte hittat den karaktären. Jag säger inte att man ska hitta en ny Andreas Granqvist, för det är svårt. Men man har inte ens varit i närheten. Charlie Weber har ju fått beröm från olika håll för att han har tagit kliv i sitt ledarskap och blivit mer verbal, fått högre status i gruppen. Nu blir han petad och de här spelarna på planen, ja, men de kämpar någonstans med sig själva och det är liksom en, även om Rasmus Jönsson och Andreas Langgren ska vara de här bärande spelarna, så är det är inte de som hörs mest. De leder på ett annat sätt, och man ska kunna ha olika ledare i ett lag, men man hade behövt någon som syns och hörs på ett annat sätt också. Anthony van den Hoek är också en annan typ av lagkaptenen en exempelvis Granqvist då. Så att det är ju ja, det här karaktärstemat som vi har pratat om så länge, det blir än mer påtagligt och än mer intressant nu under hösten när allt står på sin spets.
För att kravbilden som man ställer på de här bärande spelarna, vi kan jämföra då till exempel då med Gais-laget. Ja visst, de har ju kompetenta kanske spelare, vissa av dem för superettanivå och så va. Men hur märkte ni skillnaden då liksom, till exempel när de sjönk ner medvetet eller omedvetet, de kanske inte skulle sjunka så lågt när HIF ändå försökte forcera i slutet. Men där var vi då igen, liksom, de hjälptes verkligen åt och höll uppe varandra. Jag ser inte det här, vad heter det, samverkan är ett bra ord i HIF igår. Det är lite var för sig.
Ja, och de här kommunikationsbristerna ger konsekvenser även i spelkvaliteten, eller vad man ska säga, för det var bolltapp och slarviga passningar för att man helt enkelt inte, ja, men satte kommunikationen ordentligt. Om man ser på Gais mål, den hörna som nickas bak där, har jag sett om den situationen, och det är väl Bödvar Bödvarsson som ser till att inte följa sin gubbe ordentligt och släpper in honom på en yta där Ravizuka står och håller den ytan, men då är det ju samma där, en kommunikation som inte funkar heller, så det ger ju följder också i själva spelet när det inte sitter som det ska i kommunikationen mellan spelarna.
Så här, längs med säsongen, nu ska vi tillägga det, HIF har ju fortfarande, säsongen lever i högsta grad, men där finns ju tecken på att man vill ju se utveckling under säsongen på spelare, på det spelmässiga. Har vi sett det alltså kontinuerligt, att det lyfter? Och i så fall, sen har jag då en följdfråga till er båda här, är det heter, ni som har spelat fotboll, att som man tränar så spelar man match. Hänger det ihop, tycker ni?
Alltså om vi börjar med den sista frågan, så nu ser vi inte alla träningar, men jag tycker väl inte att man ser några jätteproblem så på de träningar.
Du menar att passningsspelet där är det fart i, jämfört med att det var bara ett olycksfall i arbetet, alltså, att det var så långsamt igår att mycket passningar missades, så vi bara tar den detaljen.
Nej, alltså kvaliteten så är väl mer svårbedömd på träningen än på en match, men jag tycker ändå där finns någon slags liksom intensitet på de träningarna, och det är bra stämning så som jag uppfattade på i truppen. Så den frågan är väl lite svår att svara på, men om man ser det här med en progression under säsongens gång, så tycker jag den har varit svår att se. Det har funnits tendenser där HIF, alltså man har haft känslan att ja, men nu är HIF på gång, nu händer det grejer. Men jag kollade igenom alla resultat den här säsongen och kom fram till att Där är två tillfällen där HIF har vunnit tre raka matcher. Men det är också de enda gångerna där HIF har vunnit matcher i sträck. För förutom dem så har man alltid en vinst eller en bra prestation följts av en förlust eller ett oavgjort resultat mot ett lag som man bör slå. Så den här jämnheten har ju varit ett problem under säsongens gång, att man inte har lyckats rida vidare på det man har presterat i den föregående matchen, om man nu har gjort en väldigt bra insats. Till exempel Jönköping hemma, man vinner med 3-0, tyckte jag var en av säsongens bästa matcher. Då åker man upp till Växjö mot Öster och förlorar, och sen så gör man en svagare prestation mot Norrby borta där efter också. Så man har ju hela tiden hamnat, alltså fallit tillbaka efter de här bra matcherna. Likadant nu, Falkenberg borta var väl kanske ingen supermatch spelmässigt, men man vinner med 4-1. Känslan är att jo, men här nu har man chansen att hänga på i toppen här med Sundsvall. Men så kommer den här bakslaget mot Gais direkt efter.
Om jag ska vara lite försvarsadvokat, så hade man en ganska bra inläggning där man tog poäng i 4 eller 5 raka matcher. Sen hade man i mitten av säsongen också en lång sträcka med matcher där man var obesegrad i alla fall. Varför har du fluktuerat så här liksom, alltså att det har gått lite grann upp och ner? Och om vi tittar sen, vi kommer ju komma, vi kan väl ta formtabellen nu, Erik. Den ser ju inte sådär lovande ut med HIF-ögonmått med. Men den här Bajodalbanan, varför ser det ut så här?
Vi ska då, för jag vill bara ta upp den tråden innan med utveckling. Jag tycker de senaste en, två månader kanske känns det som att passningsspelet, bortsett från denna marknaden, ändå har tagit några steg. Det har inte bara varit inlägg från högerkanten som vi tyckte det var väldigt enahanda under lång tid av säsongen. Jag tycker ändå någonstans att det finns några mönster. Det snackade du och jag, Sebbe, om när vi var i Falkenberg för en vecka sedan, att de hittar lite centrala vägar. Sen är de ju inte hela vägen fram och man borde kunna kräva mer, men där tycker jag ändå de har tagit vissa steg. Och sen på frågan om någon liksom spelare har utvecklats och sånt, så tycker jag ändå Adam Kajed symboliserar det, men man hade ju velat krama ur ännu mer av Brandur Henriksson, jämnhet och Rasmus Jönsson och så vidare och så vidare. Så att man kan vara kritisk, men det finns också några positiva ljusglimtar tycker jag ändå när vi snackar utveckling. Under första halvan av säsongen då kändes det lite monotont och det kändes nästan som att kommer det se ut så här hela säsongen? Det har ändå svängt lite. Förra veckan snackade vi om att det var en jäkla framåtanda och anfall är bästa försvar. Så var det ju inte under första delen av säsongen. Så där har det ändå hänt någonting. Sen har de inte fått alla bitar på plats. Ska vi gå till formtabellen då? Jag vill bara säga det.
Ja, men jag kan haka på, innan vi tar formtabellen vill jag haka på här. Då spelar ledarklubben. Är det lätt att man, när man är spelare i HIF, att man går på myten om sig själv, så att säga, om att HIF är automatiskt en storklubb. Och det ställer det mot att du kan faktiskt, det är sällan du har ett lag som är, alltså match efter match och många gånger efter, de spelar ut ett annat lag i Superettan. Det händer att det blir stora siffror ibland i resultatet. Men har alla förstått i HIF att man troligtvis inte kan spela ut något lag här? Om inte du, alltså utifrån bara sin, nu brast det i sig tekniken också igår, det ska ju sägas. Men förstår du vad jag menar? Att man till slut går på myten om sig själv. Vi är HIF. Vi ska kunna spela ut alla lag.
Jag tror supportrarna har större problem med den verklighetsbilden. Jag tror att supportrarna förväntar sig ännu mer och lite champagnefotboll. Jag tror inte Jörgen Lennartsson. Jag tror många där, Jörgen Lennartsson med flera, vet exakt vad Superettan är och att det inte är någon show vecka ut och vecka in. Så tror jag i alla fall.
Ja, och sen så, alltså det har ju också varit lite återkommande när HIF förväntas föra matchbilder, att spelet kanske ofta går i stå, och där har ju Brandur Henriksson och Rasmus Jönsson nyckelroller som ju är dokumenterat skickliga passningsspelare. Nu känns framförallt här mot Gais, tycker jag tendensen är att Brandur Henriksson är den som driver spelet, alltså tydligt att det är han som tar det ansvaret. Sen så blandar han och ger för mycket, men när det händer någonting framåt så är det ofta han som driver upp det. Spelare som Rasmus Jönsson är ju väldigt anonym och blek rakt igenom.
Det är fler alibi-passningar än genomskär, ja, om vi ser till Gais-matchen från Rasmus Jönsson.
Så man får kanske omvärdera lite bilden. Alltså Rasmus Jönsson idag är ju inte Rasmus Jönsson för 10 år sedan. Han har inte samma position och han är inte på samma nivå längre. Det är allt tydligare att Brandur Henriksson är den som förväntas driva spelet framåt.
Men det här med, alltså som sagt var, vi är HIF, det här. Ser ni att, jag säger inte, för att jag gillar inte det här med att inställning och attityd. För jag utgår från att spelar du på den här nivån så vill du alltid vinna match och göra det bästa. Du vill slå den här passningen rätt och så blir det fel ändå. Det är ingen som vill slå medvetet försöker göra skit för sitt lag, om jag säger så, i något sammanhang. Så det här med att peka på inställning tycker jag är, det är lite förenklat.
Jag håller med.
Men det är ändå så att HIF är ju inte påkopplat i denna matchen. I stort sett inte någon gång under första halvlek, för de skapar ju verkligen chanserna, kommer ändå fram i andra halvlek och i slutet när man ändå måste trycka på. Där är HIF lite mer påkopplat. Varför är man inte det i början på matchen? Är det just det här med att vi är HIF? Det här löser sig. Och så gör det inte det.
Kanske att det är något sånt undermedvetet. Jag tänker på petningen av Charlie Weber. Den signalerar ju egentligen till hela truppen att är ni inte påkopplade så kan ni ryka. Charlie Weber hade startat 17 raka matcher. Han var någon helt annanstans än på Falcon alkoholfria arena.
Samtidigt som spelar Brando Henriksson och Rasmus Jönsson in vecka efter vecka efter vecka och tillåts göra.
Ja, men vad har du för alternativ där då?
Ja, men det måste ju finnas lösningar i truppen där man åtminstone kan testa. Tycker jag i alla fall. Du kan inte bara liksom bara utifrån. Det är de enda två vi har på den positionen. Jag vet inte. Vi har ju snackat om att flytta in Langren till exempel där. Och,
ja, Vladislav Krejda finns där. Men,
då Benja, då, i slutet igår så flyttar man väl ner Adam Kajed, va? Men det är inte den typen de behöver. Jag förstår att man behöver någon bollvinnare. Någon som kan gå in och bromsa motståndarnas anfall.
Men det är ju egentligen Vladislav Krejda som har den defensiva touchen.
Men har han varit så dålig, undrar man då? Men om vi bortser från det liksom, och går in på enskilda namn här nu och så. Vad är det som gör som ni tycker trots allt innan vi tar den fronttabellen är, vad är det som talar för HIF här nu framöver om vi ser till helheten här nu på sluttampen?
Att de poängmässigt har de ju den allsvenska kvalplatsen fortfarande. Det är lätt att tycka att det är bäckmörkt efter den insatsen igår, men de, poängmässigt så har de den platsen. Och sen har de ju spelare som kan avgöra vilken match som helst. Det är individuell kvalitet på några positioner som få andra lag har. Antoni van den Hoek, Willem Löper och så vidare. Så att, men det är klart att det är... det bör vara oroväckande i HIF-land efter den här insatsen senast. Sen som Sebbe var inne på, de skapar inte långa vinsttrender, men de kommer ofta upp på hästen igen. Alltså det går upp och ner hela tiden i vågor. Så det kanske talar för att de är tillbaka på hästen mot Brage efter en sån här plattmatch. För det är väl ändå ett mönster vi har identifierat, att det går lite som en berg- och dalbana.
Ja, lika mycket som man har tappat form så har man ju också återfunnit form. Så har det ju varit. Sen så... ja, alltså om man tänker vad som talar för HIF. Individuell kvalitet är ju en punkt såklart. Trelleborg och Boris Havel kan man inte fan den hurk och löper. Men då krävs det också att de steppar fram och gör det i match efter match. Det är ju tendensen
de har ju visat
lite liknande på dem.
De har ju visat genom gedigna insatser några gånger under säsongen. Så de kan ju ta fram de där jättegedigna matcherna. Det kan kanske vara så att de helt plötsligt här täpper igen bakåt och tar de där uddamålssegrarna som vi snackade om under början av säsongen. De har ju det någonstans, men... Det är klart att det alltså, ja, nu kommer vi väl in på formtabellen. Så då,
precis,
det säger
vi
ju
kan
någonting.
Ta den. Du kan ta vidare, Erik, och fortsätta på spåret så att säga.
Ja, plats nummer 13 ligger Helsingborgs IF på vad gäller formtabellen de fem senaste omgångarna. Det är ju inte smickrande siffror. Värnamo är etta i den tabellen, Sundsvall är tvåa. Och det är de ju i den riktiga tabellen också.
Och det är då vi pratar om när vi går in i den viktigaste delen av säsongen.
Ja,
det är sista tredjedelen då, eller sista sjättedelen här.
Precis,
blir det.
Och det är som jag var inne på innan, det här laget ska ju vara byggt för just den här hösten och klara av det med skicklighet och karaktär och så vidare. Så att det är ju, ja, att det kommer just nu, det är alarmerande. Och sen Brage som står för motståndet, de är ju på negativ kvalplats men har en bra form. 4 i formtabellen sett till de 5 senaste matcherna.
Och där ska det tilläggas då att Brage har tagit poäng mot Sundsvall, vunnit borta mot Norrby, tagit rätt starkt. Som sagt, senaste 5 är de obesegrade i när jag kollade upp här med Brage. Om jag säger så här, Sebbe, med tanke på det Erik berättar nu, formtabellen. Det har snackats om HF rätt länge om bredden på truppen. Och där är ju då liksom, i våras gjorde vi det att HF har ändå, och det tyckte vi ju då ju. Och facit ska vi väl kanske ta fram efter säsongen när det är utvärdering. Men så här långt, och där är det ju då ansvarig, givetvis även Andreas Granqvist, sportchefen, är hur har de här nyförvärven fallit ut? Och som sagt, vi har ju en situation med det är väl ingen sportchef någonstans. Vem brukar du ta, Erik, som exempel som brukar ha högst träffprocent?
Ja, Monchi
i Sevilla.
Ja, ja.
Precis. Och han hade,
ja, men typ runt 50% tror jag. Sen har jag inte uppdaterat de här siffrorna, men det sägs det att han brukar lyckas med ungefär varannan rekrytering.
På förhand, Sebbe, såg det ändå bra ut när man fick in sig Kreida och Viktor Lundberg. Tyckte man ändå gjorde det hyfsat i Häcken. Och tänkte man att nu lyfter han här. Kajalainen var väl lite grann sisådär eftersom han visste att han hade på. Men vad säger du om själva liksom de här som nu bredden på truppen dels och dels på de här som har kommit in?
Alltså siffromässigt, namnmässigt, alternativmässigt... Bortsett från inom mittfältet tycker jag väl att HFs trupp står sig stark med Superettan mot Mett. Sen så har ju många nyförvärv inte fått den utdelning som man förväntade sig. Det löper ju en succé får man ju säga, och Aqua har ju slagit sig in här. Bödvarsson är ju tämligen ohotad som vänsterback, även om Emil Hellman har gjort det bra i de.
Och jag hade gärna personligen sett mer av Dennis Olsson.
Dennis Olsson och Viktor Blixt är ju två spelare som man har varvat från lägre nivå i bra åldrar.
Och till nästa säsong kommer Suljic som vi har rätt höga tankar om, va?
Ja, där har jag väldigt höga tankar. Ja. Väldigt höga förväntningar på honom.
Så det är ju en liten annan kategori, men om man då tänker, ja men Lundberg var man ju nog inte in för att han skulle sitta på bänken och göra 10 minuters inhopp hela hösten. Det är ju en...
Kändes det inte ändå som en 12:e spelare någonstans, även om man kom från Allsvenskan? Det var...
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Snackades bara om att Superettan klubbar rykte i honom och ja, men en sån där skön 12:e spelare som kan spela lite överallt. Det tänkte jag. Men, ja, men jag tänkte inte att det var spets i alla fall.
Nej, inte spets i den bemärkelsen, men att han skulle göra större skillnad än vad han har gjort. Det förväntar jag mig. Och en sån som Kreida fick ju chans direkt att spela, starta i de 10 första matcherna. Så det antar jag att det var en spelare man räknar med som skulle starta och ta en plats i det här laget.
Ja, man behövde ju den profilen av innermittfältare.
Och han föll ju bort. Så där är ju, och Bödvarsson har ju inte gjort något jätteavtryck. Även om han startar varje match så är det ju inte briljans från honom. Så av nyförvarven är det väl egentligen bara Löper och Aqua som har alltså gjort något större avtryck. Sen så ska man komma ihåg att en sån som Adam Kajed har ju slagit ut alla de här nyförvarven, men han har ju tagit steg, en spelare från egna leden, så det är ju positivt i andra änden. Men när man nu går in i säsongen här och väldigt många nyförvarv sitter på bänken, då ja, det är nog inte så som man själv hade tänkt sig.
Bredden finns, kvaliteten kanske finns här och där, men nu har man det materialet man har. Vad tror ni om det? Kommer det lyfta? Kommer det liksom komma någon joker här nu i elfte timmen? Utan det är, vi får bara konstatera att ja, HF har det materialet, eller Jörgen Lennartsson har det materialet han har. Vad kan han mer göra för att kräma ur effekt?
Anmärkningsvärt, Rasmus Kajalainen satt kvar på bänken mot Gais. Asad Alamlaoui var inte ens med i truppen.
Så vad har hänt
där? Jag stötte på honom i katakomberna. Och då sa han att han hade stukat foten lite lätt, men att han skulle spela U21-matchen idag då när vi spelar in detta under onsdagen. Så vi får väl se. Nu spelar vi in innan den matchen, men det lät som att han skulle spela U21 och då borde han ju kunnat vara med i den här truppen också. Så frågan är om det var någon form av petning eller om det bara var skadebaserat. Men där är ju, där ska ju vara två joker. Asad Alamlaoui och Rasmus Kajalainen bör ju kunna ta den rollen, men de spelar inte alls nu. Så det är ju lite speciellt.
Sebe, ser du någon joker här som skulle kunna liksom bara liksom helt plötsligt under de här fyra matcherna liksom få någon slags tokeform eller lyfta för att det liksom bara exploderar?
Nej, inte av de som inte är i startelvan, för många av dem har ju fått sina chanser men inte tagit dem. Så att säga att de kommer in lite så halvt iskalla från bänken och gör någon större skillnad.
Utan jag tror inte Nolan Bowe går in och skjuter upp HF till Allsvenskan. Det är svårt att se.
Ja, det hade varit en joker utan dess like i så fall. Men jag tror att man får förlita sig på mycket på Hurk och Löper framförallt och Kajed och Aqua, de här offensiva startspelarna, att det är de som ska göra jobbet.
Sen, jag förstår att man, en tränare alltid är ute efter kontinuitet i laget. Men vi har en sånt här som det här mittbacksbytet här, helt oannonserat. Och jag försökte läsa in varför, ja men han förtjänar sin chans. Och det kan man ju tycka, men samtidigt som Jörgen Lennartsson sa, ja det är inte så vanligt att man byter på mittbackspositionen. Den här, och nu på söndag, kanske Charlie Weber är tillbaka i startelvan. På Videls bekostnad då. Skapar inte det mer osäkerhet?
Alltså, det är ju lätt att prata. Alltså, hade Kasper Videll gjort en supermatch igår och HF hade hållit nollan och vunnit, så hade vi pratat om att det var ett genidrag. Jag kan tycka att det är lite uppfriskande faktiskt. Charlie Weber var inte alls bra i Falkenberg. Det var riktigt dåligt faktiskt.
Har man råd med uppfriskande saker när det gäller så mycket när allt ställs på sin spets?
Ja, men det kan ju också signalera något i truppen som jag var inne på tidigare, att nu, det är nu det gäller. Nu, vi har inte råd att slappna av och vara någon annanstans än här och nu på planen under de här 90 minuterna. Och Charlie Weber var ju faktiskt inte riktigt närvarande, kändes det som, mot Falkenberg. Så jag tycker inte det är fel alltså. Speciellt när man då har en skicklig mittback, en lovande mittback på sikt, men han är bra nu också, Kasper Videll. Sen var han hade inte sin bästa match mot Gais, absolut inte. Men jag skulle nog landa i att det ändå är uppfriskande att jag står bakom det, trots att det handlar om en position som man inte brukar byta.
Nu vet vi fortfarande inte var HIF kommer att spela nästa år. Det finns ju som sagt var liksom, även om det kan förlåta lite dystert och vi får prata lite grann, vi hade hellre pratat om att HIF ska ligga ett eller två och hålla lagen bakom sig och se fram emot Allsvenskan, så finns det ju, vet vi redan nu att Allsvenskan som klass i år håller kanske inte till den högsta klassen. Vilket kanske säger
Allsvenskan eller Superettan?
Superettan, förlåt. Ja. Förlåt Erik, bra tack. Superettan håller kanske inte den högsta klassen i år. Vilket kanske också i så fall man kan dra paralleller och kopplingar med HIFs prestation så här långt, säger vi. Nu har man fyra omgångar på sig att rätta till det. Om det skulle bli att HIF missar det här avancemanget, så vet vi också att förmodligen Östersund och Örebro med största sannolikhet kommer till nästa år. Och underifrån kommer BP och Oskarshamn
lär storma mot Superettan.
det lär ju inte bli enklare nästa år. För då kommer ju HIF, jag skulle tro att Andreas Garnqvist återigen behöver städa ännu mer i truppen, kanske låna ut det blir en rätt stökig mellansäsong där ju.
Ja, det tror jag. Plus också att, oavsett vilken serie de är,
precis, blir det ju en stökig säsong. Och är det bättre att då att ta ett år till och låta de här Adam Kajed, under förutsättning att de är kvar såklart, Benjamin Aqua, de här, att spela med dem, Dennis Olsson och så vidare, Videll och så vidare i Superettan. För att som det känns nu så är ju inte HIF överhuvudtaget har truppen i närheten av att kunna stå sig i Allsvenskan.
Jag, som det ser ut idag. Jag har hävdat hela tiden, och jag vet att jag har ett gäng supportrar mot mig där, men det är inte viktigast att gå upp i år, det är viktigast att stanna kvar när man väl kommer upp. Och den känslan har inte jag alls kring det här laget. Det måste hända mycket i vinter om man ska ha ett lag som, om de nu skulle avancera,
som kan hävda sig,
blir kvar i Allsvenskan 2022. Mm. Annars blir HIF det Sundsvall var för några år sedan, jojo-lag. Och och nu har de en organisation och en ekonomi som ändå gör att de är inte beroende av att gå upp just i år. Förra säsongen i Superettan, då var det verkligen, det var tvunget att liksom ske här och nu. Nu så finns det en organisatorisk plattform som är så pass stabil för närvarande som då gör att de kan ta något år till i Superettan, sett ur det perspektivet.
Erik, vad pratar han om? Är det inte bättre att gå upp, få de här stora tv-pengarkakor som man kan förstärka laget istället för att bli kvar här, riskera kanske att bli av med Kajed, Löper, Hurk och sånt. Och vilken hylla får man leta på? Är det fjärde hyllan? Du får leta på nyförvärv eller... ja. Och kraven kommer väl vara detsamma på nästa årslag, även om vi behåller alla de här unga lovande spelarna, Kajed, Dennis Olsson och så, va? Är det någon som accepterar att HIF ligger och skvalpar 5-6-7 halvvägs in i Superettan?
Kraven på HIF utifrån sett från supportrarna är att HIF alltid ska vara ett topplag i Allsvenskan och spela i Europa. Där är man långt ifrån. Men ja, det finns ju både positiva och negativa aspekter med det, men jag delar väl Eriks bild att det är värre att gå upp och åka ur igen ännu en gång. Det skulle ju vara tredje gången i så fall på bara några år. Det är viktigare för HIF. Man måste ha med sig att HIF har haft det riktigt, riktigt jobbigt det är ju nu först på senare år som det har blivit lite mer ordning.
Vi snackar om att klubbens existens har varit i fara. Det har ju varit så.
Det har varit alltså kaos. En av Sveriges största kaosklubbar har det varit sen SM-guldet några år efter det här och framåt. Så det är viktigt för HIF att ta stegen i rätt riktning och kunna först och främst ta en ekonomi som är anständig, och det har man väl börjat få styr på. Fortfarande en lång bit kvar till de topplagen i Allsvenskan, men så nej, jag ser det också som att det är bättre att stanna kvar än att gå upp och åka ur igen. Sen så får man ju räkna med att går HIF upp, ja, det är ju klart att inte startelvan kommer att se ut exakt som den gör just nu, utan då finns ju möjligheter att förstärka truppen med en mittfältare till exempel, ytterligare kanske någon offensiv kraft och så det kommer ju vara ett bättre lag nästa år än vad det är nu om HIF går upp. Det är jag ju helt övertygad om, men ett steg i taget tror jag är klokt. Och det har ju HIF själva pratat om också. Att det är viktigt att kunna etablera sig när man väl går upp. Det är ingen katastrof för klubben om man spelar ett år till i Superettan.
Jag tror också det där, step by step. Och då kan man också få in värvningar som Viktor Blixt och Dennis Olsson, kanske Ali Sulic, den kategorin av spelare som är väldigt viktiga för klubben just nu. Jag tror någonstans att den typen av nyförvärv är viktigare än Rasmus Kajalainen och Viktor Lundberg-typen, där man är i näringskedjan vad gäller ekonomi och allt sånt, så måste man kunna sälja spelare och slussa vidare Och även kopplat till publik och så vidare. Jag tror att Adam Kajed och Dennis Olsson, de lockar mer än Bödvar Bödvarsson och Rasmus Kajlainen. Inte något ont om Bödvar Bödvarsson och Rasmus Kajlainen, men ni förstår vad jag menar. Och det tar tid att bygga det. Det har HIF varit ganska dåliga på i några år. Nu börjar de göra det. Det kommer att ta tid innan det ger resultat fullt ut. Så där, man får kanske stoppa in en liten gnutta tålamod i det här för att det ska bära frukt i det längre perspektivet.
Jag håller med. Alltså det här samspelar ju alltihopa. Såklart. Ekonomi och så. Ekonomi, sportsliga slagstyrkan, ambitioner och så vidare. Allt det samspelar ju såklart ju. Men jag tror någonstans att HIF ska börja med att bygga den här, lite grann som du var inne på Sebbe, den här ekonomiska plattformen. Ska jag rangordna, om jag måste rangordna det hela i min bok, så är det definitivt att ekonomin och organisationen är överstående som det ser ut just nu. Det ska den i och för sig kanske alltid vara, det vet jag inte. Men speciellt nu i dessa tider när man håller på och försöker bygga någonting. Sen är det givetvis, går man upp så ska man ju givetvis ta chansen. Men jag tror att fortfarande i ekonomin och organisationen, som det ser ut nu, som ni säger, den börjar stabiliseras. Att då liksom springa upp i allsvenskan och inte vara färdiga och sen rasa ur kanske. Det är förödande för klubben ju.
Och någonstans, om man går upp till allsvenskan, så är allt verkligen så som det ska vara. Ja, men då kanske man kan krydda med 2-3 spelare. Man ska helst inte ta 6-7 spelare in i startelvan. Det kanske inte är så många som hade behövts inför nästa år om de går upp nu. Men det känns som det ska göras ganska mycket. Det kommer vara stora skillnader på en HIF-elva i Superettan i år jämfört med en allsvensk HIF-11 var nästa år om det skulle bli så. Ja, man behöver liksom vara längre fram där. Skulle man gå upp 2023 så ligger man kanske längre fram där. Jag vet inte.
Kopplat till det vi pratar om nu, sportslig attraktion, och det hänger kanske, eller så gör det inte det, vilken serie man spelar i ju. Och då är det lätt att säga att ja, men spelar de i allsvenskan så kommer publiken tillbaka. Det kanske inte är så enkelt, för vi har ju förstått att det är svårt att utläsa post-pandemin hur publikmönstret ser ut inom våra lagsporter i Sverige. Vissa matcher, enstaka tillfällen, evenemang, vi har ju till exempel Hammarbys damer som hade den här jättepublikmatchen. Men sen har det väl inte sett sådär ut på läktarna, va? Det har inte varit den här publikbommen överallt som vi trodde att folk skulle springa till arenorna, och definitivt inte till Olympia igår. Matchen betyder oerhört mycket. Gais är ändå liksom en klassisk möte, även om inte de är sportsligt speciellt bra, men däremot så gäller ju matchen otroligt mycket för HIF, och vi har 4400 på plats. Egentligen inte mycket mer än vad man kunde ta in när vi släppte de här restriktionerna, att man fick vara mer än 8 pers på matchen. Det var ju också publiksiffror kring 3. Någon gång hade man väl, vad hade man på derby?
4-5 var det mot Boys. Det var
Boys
mer...
Då fick man inte ta in mer. Nej. Då var det ju fullt så att säga. Och igår mot Gais så har man då 4-4.
Och
vad säger vi?
Ja, nej, men det är ju...
Är det alarmerande? Är det så här vi får vänja oss att HIF kanske, där vi sa förr när de var uppe i Superettan, man säger alltid att 10 000 har de snittat HIF. Men när de var uppe på 7-8 000 så sa vi, ja, men man ska nog vara glad om man kan hålla i det här 7-8 000 snittet. Så gick det ner lite grann igen. Är det så att idag vi ska börja tänka på att oj, de får nog inte sjunka ner mot 3 000. Är det så HIF ska börja tänka på? Och varför har det blivit så?
Sebbe ska svara mer på detta. Han har gått ner sig lite statistik. Jag ska bara säga att detta var den lägsta publiksiffran i en seriematch på här sidan på Olympia sedan 2017.
Då tar vi bort de här pandemierna.
Pandemin går ju bort. Och det var en betydelselös match i sista Superettan omgången mot Öster. Då var det 200 personer mer igår mot Gais i toppstridskampen.
Ja, och ska man hitta en siffra som är lägre än de 4200 som det var mot Öster, då får man gå tillbaka till innan HIF fick upp i Allsvenskan 92. Så det sätter ju ändå siffran i något slags historiskt perspektiv. Jag har räknat lite på det. HIFs snitt i de här två matcherna som man har fått spela med publik, med full kapacitet sen restriktionerna släpptes, det är 5407. Då är ju Sundsvallsmatchen med, där var det väl strax över 6000 som tittar på den matchen. Det går ju att vända och vrida på anledningarna till det i all oändlighet egentligen. Man kan, givetvis är ju Superettan en faktor. Det är ju klart att inte det drar lika mycket som en match mot Göteborg då, förslagsvis i Allsvenskan. Men alltså, själva grejen här är väl kanske inte att publiksiffran var 4-4, utan grejen är att publiksiffran var 4-4 i en match där HIF slåss för allsvenskt avancemang. Det är lite det jag fastnade för, att siffran var så låg. Pandemin, givetvis en rimlig förklaring till det här, att folk kanske har ändrat sitt beteendemönster när man går på fotboll. Många kanske fortfarande är återhållsamma med att vara ute och röra sig bland mycket folk. Så kan det ju vara. Bara för att jämföra med hur det ser ut i Allsvenskan, så har jag gjort en ganska kort och snabb koll. Där finns ju många brasklappar att lägga in här. Det har varit derbymatcher i Örebro och Stockholm till exempel, som ju givetvis höjer snitten, och många, vissa lag som slåss om guld och så vidare. Och så ska vi komma ihåg att det har ju bara varit tre fyra omgångar i Allsvenskan där man har fått ta in full publik. Men bara som en rolig liten jämförelse, så har jag räknat och jämfört respektive lags publiksnitt i de här tre omgångarna med det hela publiksnittet man hade 2019, som ju då var senaste säsongen där man i alla matcher fick ta in full publik. Och då är det 12 lag i Allsvenskan som är kvar, som också spelar i Allsvenskan 2019. Och av de 12 lagen så har faktiskt 10 lag högre snitt på de här tre omgångarna. Givetvis en svagt underlag, det ska man ju komma ihåg. Men 10 lag har högre snitt, bara Kalmar och Östersund har haft lägre snitt i sina hemmamatcher. Så den här, om man tänker pandemieffekten, den har ju inte synts av i ett kortsiktigt perspektiv i alla fall, utan hittills har man ändå märkt av en viss hunger efter att gå och se på fotboll i Allsvenskan. Den har vi inte märkt av på Olympia.
Däremot så märker vi av, för nu ska vi säga tillägga så liksom, att visst, det är en indikator det här som ni säger, de som går live på Olympia, men i våra kanaler, alltså då i HD, poddlyssnandet eller om det är webbartiklar eller om det är tidningen och sånt, där märks ju att det är ett stort intresse för HIF. Jag kan inte, under alla år jag har bevakat, och detta är väl sedan 98 jag har bevakat HIF, kan inte säga, jag skulle säga att sammantaget är intresset för HIF, i alla fall hos oss, sett med vårt perspektiv, lika högt, om inte högre, jämfört med år när man var liksom ett stabilt allsvenskt lag. Vi har en ökad befolkning i Helsingborg. Och där det då är inflyttade, där det finns en potentiell publik. Syns HIF tillräckligt ute i samhället? Gör HIF det jobbet de ska, så att de ska vara angelägna? Eller är det detta det mönstret vi får se, att folk kanske tar del av till exempel vår bevakning av HIF, ser matcherna på Discovery istället för kanske asa sig upp till Olympia. Man tycker det räcker med det, eller man tycker det kanske inte är tillräckligt attraktivt för att köpa ett årskort för att gå upp och se samtliga hemmamatcher när det inte bjuds på mer än så här. Vad tror du? Kan HIF liksom jobba upp det här, eller ska man se till att vara glada och behålla 5000 i snitt? Eller är vi där vi är nu? Ska man göra mer ute i samhället?
Alltså det är ju klart att alltså HIFs organisation har ju fått sättas på prov nu under många år när ekonomin har varit dålig, och då är ju, då behöver man ju skära ner på mycket, man behöver prioritera, och då är det klart att man inte kan göra alla de satsningarna även utanför planen som man säkert vill göra, och det kanske kan vara en förklaring till att man inte får den här boosten i publiken. Sen så, jag har ju inte någon vidare koll egentligen på hur de andra lagen i allsvenskan, vi ska komma ihåg att HIF är ju solklar etta publikmässigt i Superettan, men de här topplagen i allsvenskan, jag har inte superkoll på hur de marknadsför sig själva. HIF har ju kampanjer, och man går ut i sina egna kanaler mycket ju med information och marknadsföring, men det är möjligt att det kan behövas att man syns på fler ställen för att kunna locka till sig ett större intresse.
Men jag får inte ihop det, som sagt, för vi märker av intresset hos oss att HIF fortfarande är angeläget. Och jag är helt säker på, utan att ha insyn i Discoverys tittarsiffror igår, att de hade nog rätt så bra tittning igår också på den här matchen. Så jag får inte ihop det här med liksom, alltså, att plötsligt, mer än att kanske det här, vi får väl se på sikt vad detta innebär, men att beteendet hos publiken kanske sakta håller på att förändras, och det är kanske den biten som en klubb som HIF måste analysera. Hur ser beteendet hos publiken ut post-pandemin? Det tror jag kan bli viktigt.
Och du, Marian, pratade om detta även innan pandemin, att då såg man också nedåtgående spiral. Så att visst, pandemin påverkat, det finns solklara konsekvenser av det, men det har funnits en trend tidigare också, så att bara stirra sig blind på pandemin ska man nog inte göra det. Jag tror ändå frågan är, alltså, pandemifrågor är ju, det är ju de största frågorna vi har i världen nästan, men det ändå så är denna frågan större än bara pandemin, så att säga.
Vi har alltså summa summarum vad det gäller den här publikfrågan, är att här finns ju en under, vi ser det, att det finns en potential, och att HIF fortfarande är väldigt stort så att säga i Helsingborg, men det kommer krävas oerhört mycket jobb och hårt jobb för att locka tillbaka varenda en åskådare, tror jag, till Olympia framöver.
Ja, det handlar såklart om produkten. Det ska helst vara allsvenskt spel. Det ska helst vara de här Adam Kajed, Dennis Olsson-typerna. Så det handlar också...
Tror vi? Vi har ju inte svaret, men det, nej, men så, jag är inne på din linje.
Ja, jag är övertygad om att om det. Man kan inte bara ha det, men det skapar en annan närhet till stan. För det är trots allt laget man vill se. Och då måste det kittla lite där. Så att det handlar också om vilket lag man ställer på benen, och sen är det ju en lång rad andra faktorer, hur man jobbar utanför planen och hur man bemöter andra klubbar och staden och stan i stort och regionen i stort.
Så där, kära lyssnare, vi har avhandlat en massa saker här nu under en lång tid. Mina herrar, har ni någonting att tillägga här? Vad det gäller HIF denna veckan?
Nej, det är väl, man ska ha lite framförhållning här, så kan vi inte lova ett poddavsnitt nästa vecka. Nu är det kanske någon som blir besviken, någon som blir glad. Vi får se, helt enkelt. Det hänger lite i luften. Men kan vi ju meddela.
Vi har en annan överraskning på gång som kanske kompenserar för det här med den uteblivna podden nästa vecka.
Precis.
Sebbe, någonting kvar att tillägga?
Nej, jag känner väl att vi har fått med mycket här. Långt snack. Hoppas att lyssnarna är nöjda.
Och om 2 veckor så kanske vi har Mattias Hjelm tillbaka här bakom mikrofonen. eller så släpper inte jag den. Jag väntar. Tack för att ni lyssnar. Ni följer HIF-bevakningen, ni som är intresserade och vill ha mer än bara en podd. Följer det på våra plattformar på webben, på printen och så vidare. Så hörs vi igen framöver. Tack för att ni lyssnar. Hej!
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.